Du lyssnar på Bli säker-podden och den här veckan ska vi prata om att brott, det lönar sig. Ja du Karl-Emil Nickar, kanske du inte visste va, men ohederlighet och annat fuffens, det kan man få betalt för.
Jaså? Ja, i så fall är det kanske dags att starta en sidoverksamhet för Nicka Systems. Så att vi kan syssla med utpressning och sånt parallellt med att skydda företagen. Det är bra att diversifiera handlar det om, ha flera inkomstkällor. Och i det här fallet skulle det kunna leda till att vi både har en inkomstkälla från den kriminella sidan och från den lagliga sidan, där den kriminella sidan föder den lagliga sidan. Och om ni tycker att vi har en väldigt raljerande inledning här nu, så är det för att jag tappar hoppet lite om vissa organisationer. I veckans huvudämne av Bli säker-podden som produceras av Nicka Systems ska vi prata om attacken mot Canvas LMS. Den här lärplattformen som bland annat används av drygt 30 svenska högskolor och universitet, och vad företaget som driver den lärplattformen har valt att göra och vad det sänder för signaler.
Ja. Jajamensan.
Det vi tar en sån här kläm då.
Ja, exakt. Det är den 14 maj när vi spelar in och det släpps den 15 maj. Mm. Innan vi går och pratar om bedrägerier, brott och annat tokigt, så ska vi fortsätta prata om tokigheter.
Det sa du och det är det vi ska göra.
Ja, det ska vi. För nu så handlar det om den här åldersverifieringen som blir allt mer en het potatis inom EU. Och EU överväger nu att införa åldersbegränsningar på sociala medier redan i sommar.
Ja, det var vid en konferens i Köpenhamn som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen meddelade att en expertpanel ska utreda vad EU kan göra på den här fronten. Och då med målsättningen att vara igång redan i sommar. Alltså innan den här åldersverifieringsappen, som för övrigt ser ut att bli en formidabel katastrof, har lanserats på bred front. Ursula von der Leyen passade också på att säga så här vid den konferensen, fritt översatt till svenska.
Alla modeller av åldersbegränsningar är beroende av tillförlitlig åldersverifiering. Och här har vi goda nyheter. Vi har utvecklat en app för åldersverifiering som snart kommer att bli tillgänglig, och den uppfyller alla krav. Världens högsta privacy-standarder, fungerar på alla enheter, är enkel att använda och har helt öppen källkod. Här i Danmark kommer den att lanseras i sommar. Slut på citat. Det låter ju alldeles fantastiskt, förutom att det är då ljug.
Ja, jag vet inte varför hon fortsätter att upprepa det här. Det var lögn första gången hon sa det. Det är lögn även den här gången. Påståendet om att den här appen fungerar på alla enheter, det stämmer alltså inte. Och eftersom EU-kommissionens ordförande väljer att fortsätta upprepa det här, så upprepar vi också att det inte är sant. Sen har jag en väldigt tråkig nyhet.
Till skillnad mot den första då.
Okej, men en besvikelse dessutom. För att jag tänkte ju att när vi ser de här åldersverifieringshysteriåtgärderna, så kommer folk söka sig till öppna lösningar, söka sig till Linux och börja använda det för att det blir friare och utan massa krav. Men Brian Lunduk, som nu är en lite kontroversiell bevakare av open source, men tidigare jobbade på SUSE, han upptäckte i veckan att SUSE, en av de liksom stora Linux-distributionerna, deras community-version, OpenSUSE, har lagt till en för mig helt vansinnig klausul på sin webbplats. Det står så här, fritt översatt till svenska.
Genom att använda denna webbplats intygar du att du är minst 16 år gammal eller har uppnått myndighetsåldern i din jurisdiktion.
Vad i hela friden är det här? Alltså, det är inte så att de gör någon typ av åldersverifiering än, men de la in det nu under våren. Varför? Alltså, varför ska en Linux-distribution kräva att jag är av en viss ålder för att få använda deras webbplats? Det är så bisarrt att jag saknar ord för det.
Ja, det är mycket konstigt.
Ja.
Man kan ju tycka att Linux särskilt ska vara öppen och någonting som man gärna vill introducera för alla i tidig ålder.
Just det. Kanske ska ge den backstoryn då också. SUSE, som ett tidigare OpenSUSE blev en community-version av det, men SUSE Linux, det var min första Linux-distribution. Det var så jag blev introducerad för Linux-världen och jag var inte myndig när jag började använda det. Och tänk dig hur bisarrt det är att om liksom skolor, både högstadier och gymnasier säger, men tyvärr det, ni kan inte lära er om datorer och använda Linux, utan nu kör ni mera Windows-datorer och så sitter ni på era sociala medier, mer TikTok, det är det vi ska satsa på, inte lära oss saker om hur datorer fungerar och hur man kan vara fri.
Det är tokigt.
Och det här gör ju ont eftersom det var ju ett av mina stora teknikintressen. Det kom ju av att pappa kom hem med en box CD-skivor med Open med SUSE på. SUSE 6.3 eller 6.4. Det var då min Linux-resa började. Så jättetråkigt att se. Sen har faktiskt också en som är med på OpenSUSEs mailinglista konstaterat att det här är ännu konstigare, för att i OpenSUSEs Code of Conduct, där står det så här, fritt översatt till svenska.
OpenSUSE-gemenskapen är dedikerad till att ge alla en positiv upplevelse, oavsett egenskaper, inklusive, men inte begränsat till, ålder.
Och eftersom det här är en lista, så det kommer jättemånga olika saker. Men eftersom det är en lista i alfabetisk ordning och ålder på engelska börjar på A, så står age längst upp. Så ja, jag vet inte riktigt hur de har tänkt här. Men det gör ju att mitt intresse för att ens överväga att gå tillbaka till OpenSUSE har blivit ännu mindre. Och jag hoppas innerligt att inte övriga Linux-distributioner följer efter i det här spåret. Därefter.
Vilken naturlig övergång till att använda Windows eller inte.
Ja, för där har det upptäckts någonting som är en sårbarhet, men som vi får fundera på om rent av är en bakdörr. För att det här, det är alltså rent av vansinnigt. Det är en säkerhetsforskare som heter Chaotic Eclipse. Den personen har upptäckt många sårbarheter i Windows tidigare. Men nu har Eclipse, som vi förkortar namnet till, upptäckt sårbarheten Yellow Key. Och jag tror att vi läser vad Eclipse själv sa, bara för att sätta kontexten på vad det är vi ska prata om.
Det här är en av de mest galna upptäckterna jag någonsin gjort. Det känns nästan som en bakdörr, men vem vet, kanske är jag bara galen.
Men det som Eclipse upptäckte, det var att det fanns en sårbarhet i BitLocker på Windows 11. BitLocker är ju den funktion i Windows som krypterar lagringsytan, så att ifall någon stjäl min dator så kan de inte kopiera allting som ligger lagrat på SSD:n eller på hårddisken. Det är skyddat mot angripare som skaffar sig fysisk åtkomst till datorn, ifall jag inte glömmer att låsa den såklart. Och BitLocker har vi tjatat om väldigt många gånger, om vikten av att aktivera. Så alla som har följt de här rekommendationerna har ju sett till att ha BitLocker aktiverat på sin dator. Problemet är att Yellow Key gör att vem som helst kan låsa upp BitLocker. Alltså det är en sårbarhet som gör att en angripare kan kringgå det. Bara, ja, nej men okej, lagringen är krypterad. Vi struntar i det och läser den i alla fall. Och det här handlar inte om att angriparna måste skaffa några sådana här FBI-verktyg som de använder för att exfiltrera data ur mobiltelefoner de har konfiskerat. Utan det, man gör helt enkelt så här. Man går till GitHub och så laddar man ner en liten mapp med filer och lägger den på ett USB-minne. Sen kopplar man in det USB-minnet i datorn där BitLocker är aktiverat. Startar om Windows till återställningsläget. Och håller ner kontroll. Vill du att vi gör det här, går igenom det en gång till? Alltså, helt bizarrt att det finns en sån här sårbarhet. Allt som behövs är alltså filer som ligger publikt på GitHub. Det ligger till och med en länk i show notes. Det ligger kanske en länk i show notes till dem. och ett USB-minne. Och så har man gått förbi det. Det här kommer ju Microsoft förhoppningsvis att åtgärda, men i väntan på det så påminner vi om vikten av att i så fall aktivera ett BitLocker-upplåsningsläge där det krävs både en TPM, en sån här Trusted Platform Module, och en PIN-kod som man själv väljer för att låsa upp datorn. Så att det inte räcker med den här hårdvarukryptoprocessorn, utan också någonting som ligger i huvudet, inte inbyggt i datorn, för att låsa upp lagringen. Det ska dock tilläggas att Eclipse på sin blogg skriver så här, fritt översatt till svenska.
Nej, TPM plus PIN hjälper inte. Sårbarheten går fortfarande att utnyttja ändå. Jag ställer mig själv frågan, kan det fortfarande fungera i en TPM plus PIN-miljö? Ja, det gör det. Jag publicerade bara inte någon POC eftersom jag tycker att det som redan finns ute är tillräckligt illa.
Mm.
Och, citat.
Ja. Så det säger ju emot mitt påstående. Vi kommer följa upp nästa vecka om det är så att det går att kringgå den här lösningen, går att kringgå BitLocker med PIN-kod aktiverad också. Jag tror att Eclipse menar att om angriparen har PIN-koden också så fungerar den här attacken i alla fall. Den skyddar inte om angriparen har PIN-koden och attacken. Jag tror inte Eclipse menar att det här är någonting som gör att det går att kringgå om angriparen inte har PIN-koden. För att om det går att göra det, ja, då begriper jag inte ens hur, hur BitLocker är konstruerat från första början. Så vi kommer följa upp det här ifall mitt antagande är fel, och vi avslutar med att konstatera att det här är alltså någonting som också är bekräftat att fungera, själva grundattacken att låsa upp en dator som skyddas med bara TPM. Det är redan bekräftat, det har bland annat Gossy the Dog, Kevin BBUM, om man ska uttala det.
Gossy the Dog,
det är precis. Så det är bekräftat att om man inte har en PIN-kod så går att använda den här sårbarheten för att komma in i datorns krypterade lagring, och vi följer upp nästa vecka hur det är om man har en PIN-kod också.
Ja, vi går vidare och konstaterar att Apple nu aktiverar stöd för totalsträckskrypterade RCS-meddelanden. RCS-meddelanden som fungerar mellan iPhone och Android är ju någonting som vi har velat ha ett tag, och dessutom totalsträckskrypterade sådana.
Mm.
Så det är väl i rätt riktning i alla fall.
Och om vi bara tar snabbt, vad är RCS-meddelanden?
Ja, det skulle vi kunna beskriva som efterföljaren till SMS och MMS särskilt. För vad är det vi behöver med SMS som inte fungerar? Men det här hela handlar ju naturligtvis om den här gamla, jag skulle säga anrika kampen mellan blåa och gröna meddelanden då man skickar till mellan iPhone och Android. Alla vet ju att när man har skickat bilder till en Android-telefon från en iPhone så har det blivit väldigt lågkomprimerat, eller vad man ska kalla det.
Ja, eller tvärtom, det har varit väldigt hårt komprimerat.
Ja, så kan man säga. Låg kvalitet med hög komprimering.
Ja. Det har sett ut som potatiskvalitet.
Det har det verkligen gjort, va? Och det har inte varit värdigt. Och det skulle ju RCS fixa. Apple är ju de som har dragit, har sådana bakom sig där.
Ja, för RCS har funkat länge mellan Android-användare. Apple la till stödet för att man skulle kunna skicka SMS-meddelanden mellan iPhone och Android också till slut. Och nu har de då i veckan meddelat att nu lägger de även till stöd för totalsträckskrypterade meddelanden. Så att det går att skicka totalsträckskrypterade RCS-meddelanden från en Android-mobil till en iPhone och från en iPhone till en Android-mobil. För givetvis vill vi inte bara ha RCS-fördelarna som kommer av att det inte är dålig kvalitet på det vi skickar och att man får skriva indikatorer och sånt. Vi vill ju också skydda informationen så att ingen obehörig kan läsa den. Och även om den här lösningen läcker mycket metadata, så det är inte liksom en ersättare till, det är inte en ersättare till Signal till exempel.
Nej.
Fick vi in det också. Så är det i alla fall ett steg i rätt riktning, för vi vill ju att egentligen alla direktmeddelanden ska vara totalsträckskrypterade, även om nu då Meta håller på att backa tillbaka på det, för det som vi pratade om för några månader sedan nu, att de skulle sluta stödja totalsträckskrypterade meddelanden på Instagram den 8 maj, det gjorde de slag i verket, och de tog bort det stödet. Men nu ser vi i alla fall att även om Meta backar tillbaka så börjar Apple gå framåt. Och de skrev så här i ett pressmeddelande som de skickade ut i veckan. Och Apple använder termen heltäckande kryptering som sin översättning av end-to-end kryptering. Det som vi här kallar totalsträckskryptering.
Från och med idag börjar RCS-meddelanden med heltäckande kryptering lanseras i en beta-version för iPhone med iOS 26.5 hos operatörer som stöds och Android med senaste versionen av Google Messages. RCS-meddelanden med heltäckande kryptering kan inte läsas medan de skickas mellan enheter. Man kan se att en konversation har heltäckande kryptering genom att en ny låssymbol visas i RCS-chatten. Krypteringen är påslagen som standard och kommer automatiskt att aktiveras med tiden för nya och befintliga RCS-konversationer.
Mycket snyggt! Och varför är jag ändå inte glad över det här?
För att vi inte använder det?
Ja.
Och det finns det två anledningar till, tänker jag. Nummer ett, vi använder ju Signal.
Ja, alltså det är klart att alla som lyssnar på Bli säker-podden använder ju Signal. Men om vi tänker i stora vida världen utanför Sundbyberg där vi bor.
Ja, utanför Sverige där vi bor. Vi säger inte Svedala här nere för Sverige. Har du tänkt på det? Vi har Svedala. Utanför Sverige så är det här alldeles utmärkt. Men för svensk del så finns det ju faktiskt ingen svensk operatör som stödjer RCS-meddelarna.
På iPhone.
Ja,
precis. För att det finns till Android. Men av någon anledning har alla de fyra svenska operatörerna beslutat sig för att inte lägga till stöd för det här än. Vilket är mig en gåta.
Det förstår du inte.
Nej, det är do it. What you waiting for?
Ja. Det, får vi ta reda på.
Ja, det har faktiskt dina kollegor på Teknikveckan gjort. De skickade så sent som för en månad sedan en fråga till operatörerna kring liksom, vad är status, när kommer RCS-meddelanden till iPhone? Och fick ganska mycket nonsens svar. Vi läser inte ens upp de här, men jag lägger en länk i show notes till svaren som operatörerna gav. Och påminner då också om att det här var alltså frågor som ställdes innan nyheten om totalsträckskrypterade RCS-meddelanden kom. Kanske kan det få operatörerna att ångra sig.
Okay. Alltså ibland, Carl Minicka, så är du naiviteten.
Ja, men du, jag kan komma på någonting, något som är ännu mer naivt.
Ja, herregud ja. Nu ska vi då prata om att brott lönar sig. Och det handlar alltså om intrånget mot den här lärplattformen Canvas. Som används på runt 30 universitet och högskolor i just Sverige då.
Mm. Det är en nyhet som det har rapporterats mycket om i veckan, och istället för att prata om det vi hade tänkt prata om den här veckan tar vi er därför med på en resa från början till slut om allting som har hänt. För den här utpressningsattacken, den är speciell med anledning av hur den slutade. Men vi tar det från början, och det började den 25 april. Då gjorde Shiny Hunters ett intrång hos Instructure, företaget som ligger bakom Canvas. Och Shiny Hunters, de har vi pratat om många gånger tidigare. Det är en av de absolut mest aktiva utpressargrupperna just nu. Bara på senare tid har de attackerat och studerat data från Vimeo, från Udemy, en annan sån här lärplattform. Från klädesföretaget Zara, från Rockstar Games. Alltså Shiny Hunters har verkligen varit superaktiva och kapat organisationer på löpande band som om det vore deras deras huvudsakliga verksamhet. Det här är deras verksamhet. Ja.
Mm.
Och när en organisation faller offer för deras attack, då stjäl Shiny Hunters datan som de kommer över, hotar med att läcka den, och så får organisationen då helt enkelt betala sig ur situationen ifall den stulna datan inte ska publiceras. Shiny Hunters har givetvis en sajt på Darknet där de publicerar offren som de försöker utpressa, och när man går in på den sajten då står det så här, fritt översatt till svenska: välkommen. Det här är väldigt enkelt. När ni betalar oss raderas er data och ni går vidare med era liv. När ni inte betalar oss hamnar ni här. Bland annat.
Ja, just det. Ja, det var bra uppläst. Det var verkligen essensen av den här arrogansen som man kommunicerar på webbsidan. Riktigt drygt alltså.
Ja, jag tyckte i och för sig att du gjorde en ganska dryg uppläsning av Ursula von der Leyen citat i början av också, podden också.
Också. Kanske inte menat att det var riktigt lika drygt då, men som detta där. Men ja, absolut. Det är ju kaxigt om ingenting annat. Och ja, det...
Ja, med tanke på vilka offer de har skördat så har de ju också rätt att göra det här.
Rätt ett starkt ord. Men,
ja, förlåt, det är befogat att de uttrycker sig på det här sättet. De kan vara så kaxiga.
Mm. Ja. 29 april så händer någonting då, nästa grej.
Ja, det var då som Instructure upptäckte det här intrånget. Och sen informerade de om det den 2 maj. Någonting som Sunep, de som driver nätverken och levererar tjänster för svenska högskolor och universitet, de skrev så här på sin webbplats.
Instructure bekräftade den 2 maj 2026 att det utsatts för en cybersäkerhetsincident begången av en kriminell hotaktör. Utredningen bedrivs aktivt med hjälp av externa forensiska experter som er samordnare vidarebefordrar vid löpande information och bistår er i hanteringen av incidenten ur ett dataskyddsperspektiv.
Mm. Vi hoppar fram en dag till den 3 maj. Då publicerade Shiny Hunters sin utpressningsnotis för just det här intrånget. Och de skrev så här, fritt översatt till svenska.
Nästan 9000 skolor i världen påverkas. Data om 275 miljoner individer, inklusive elever, lärare och annan personal, innehållande personuppgifter. Flera miljarder privata meddelanden mellan elever och lärare samt mellan elever och andra elever berörs, innehållande personliga konversationer och andra personuppgifter.
Vi har inte fått bekräftat just de här siffrorna, 9000 skolor och 275 miljoner individer. Men däremot har vi fått bekräftat att påståendet om vilken typ av data som omfattas stämmer. För Sunet skrev så här.
Instructures utredning indikerar hittills att den exponerade informationen omfattar viss identifierad information om användare vid berörda institutioner, däribland namn, e-postadress och student-ID-nummer, samt meddelanden mellan användare. För närvarande har Instructure inte funnit bevis för att lösenord, födelsedatum, personnummer eller finansiell information berörts.
Nej. Men det här är, tillbaka till det här med totalstreckskryptering. Vikten av totalstreckskryptering, det handlar ju inte bara om att inte någon angripare som avlyssnar kommunikationen ska kunna komma åt vad som sägs. Utan det handlar ju också om att vid ett sånt här intrång så ska datan läcka i krypterat, det vill säga oläsbart skick. Men det är lång tid kvar innan totalstreckskryptering är aktiverat överallt för alla konversationer. Och jag kan tänka mig att det här är en av de mest, just meddelandena, det är en extra allvarlig situation för att när det kommer till den strukturerade informationen, namn, mejladress, telefonnummer, där går det ju bara att skriva den typen av information som fälten är avsedda för. Det går att skriva vad som helst i meddelandefälten.
Ja.
Så det är svårt att veta vilken typ av information som har läckt där. Men det tar vi med oss. Sen hoppar vi fram till den 7 maj 2026 och då är vi framme på kvällen. För då kommer Shiny Hunters tillbaka och då kapar de inloggningssidorna till Canvas LMS och lägger upp utpressningsnotiser där. Så jag tog en skärmdump av hur det såg ut på inloggningssidan för Göteborgs universitet. Det såg likadant ut överallt antar jag. Men där möttes studenterna vid Göteborgs universitet av det här meddelandet på kvällen, fritt översatt till svenska.
Shiny Hunters har gjort ett intrång hos Instructure igen. Istället för att kontakta oss för att lösa situationen ignorerade de oss och gjorde några säkerhetsuppdateringar.
Mm. Säkerhetsuppdateringar inom citationstecken till och med.
Jajamensan. Om någon av skolorna på den drabbade listan är intresserade av att förhindra att deras data offentliggörs, vänligen kontakta ett cybersäkerhetsföretag och kontakta oss privat via Tox för att förhandla om en uppgörelse. Ni har till slutet av dagen den 12 maj 2026 innan allt läcks. Instructure har fortfarande till slutet av dagen den 12 maj 2026 på sig att kontakta oss.
Mm. Och Tox, det verkar vara favoriten bland utpressargängen för att diskutera, ja, förhandla om lösensummor. En lösning som bara funkar över Tor. Och här såg vi då hur Shiny Hunters bytte från att bara utpressa Instructure till att börja utpressa de enskilda lärosätena. Att, ja, om ni vill slippa vara en del av den här läckan, kontakta oss. Fruktansvärt. Sen, den 9 maj, klockan 10.43, då upptäckte jag att utpressningsnotisen på Shiny Hunters webbplats hade försvunnit. Det har vi sett tidigare att har hänt, att utpressningsnotisen har försvunnit och sen kommit tillbaka. Men då började jag ändå tänka, har de betalat? Har de köpt sig ur situationen? Och det fick vi svar på den 11 maj, för att då publicerade Instructure den här uppdateringen fritt översatt till svenska.
Vi vet att många kunder fortfarande är mycket oroade över att data kopplade till denna incident kan komma att publiceras. Vi förstår hur oroande situationer som denna kan vara. Att skydda vår gemenskap förblir vår högsta prioritet. Med detta ansvar i åtanke gjorde Instructure en överenskommelse med den obehöriga aktören som var involverad i denna incident.
Och som jag sa till DN, jag kan inte tolka det på annat sätt än att de har betalat. Givetvis, jag har ingen insyn i exakt vilka pengar som har förts över, men Instructure, de skriver inte uttryckligen längst ner någonting om att ops, detta betyder inte att vi har betalat, utan jag kan bara tolka det som att de har betalat. Sunet, de gjorde inte samma disclaimer som jag gjorde, utan de skrev på sin webbplats, citat, leverantören Instructure har under natten svensk tid meddelat att de betalat hot aktören, slutcitat.
Ja.
Och BBC satte rubriken Company pays criminals to delete students stolen data, slutcitat. Alltså, företaget betalar för att de kriminella ska radera den stulna datan från studenterna. Sen har BBC också i sin artikel disclaimer att de inte kan bevisa att det faktiskt är pengar som har överförts. Men om det kommer till något annat än just pengar så har jag svårt att föreställa mig riktigt vad det skulle vara. Jag kollade ifall Shiny Hunters skrev någonting om den här överenskommelsen, men de hade bara publicerat en till notis på sin webbplats på Darknet där de skrev så här fritt översatt till svenska.
Vi har inget att tillägga eller kommentera gällande den nyliga situationen hos lärplattformsföretaget. Om du är en berörd institution, vi är inte ute efter dina pengar. Vänligen upphör med era försök att kontakta oss. Ärendet är löst.
Mm. Åtminstone ur deras perspektiv då. Sen kan vi återkomma till huruvida det faktiskt är löst. Men låt oss först spekulera. Skulle det kunna finnas något annat än just pengar som den här överenskommelsen har bestått av? Jag har svårt att föreställa mig det. Men för sakens skull så vill jag lägga till att medmänsklighet har historiskt används som skäl. Till exempel när sjukhus har blivit utpressade, fått sina system nedlåsta. Att attackera sjukvården har varit lite av en code of conduct mellan kriminella. Att det gör vi inte, även om inte alla givetvis följer den. Och om vi backar tillbaka till årsskiftet 2022-2023, då användes Lockbit, en av de på den tiden absolut värsta utpressningstrojanerna, för att attackera ett barnsjukhus i Kanada som heter Sick Kids. Och det insåg Lockbit att nej, där gick vi över gränsen. Så de publicerade faktiskt det här på sin webbplats.
Vi ber formellt om ursäkt för attacken mot sickkids.ca och lämnar tillbaka dekrypteringsverktyget gratis. Den partner som attackerade detta sjukhus bröt mot våra regler. är blockerad och ingår inte längre i vårt affiliate-program.
Nej, så det affiliate-programmet fick den partnern lämna. Och det är ju för att Lockbit, till skillnad från Shiny Hunters, var en sån här ransomware as a service-tjänst där de som inte själva hade kompetensen att utveckla utpressningstrojaner kunde istället samarbeta med Lockbit för att sprida deras utpressningstrojan och sen dela på intäkterna.
Det finns SAS-bolag till allt.
Ja, men skulle det kunna vara medmänsklighet som ligger bakom här? Jag håller det osannolikt för att det här är inte sjukvård. Och dessutom, som jag sa, de har ju redan attackerat lärplattformen Udemy. Givetvis inte alls lika allvarligt. Det var någon som raljerade, såg jag på nätet, att ja, vadå? Utpressarna kommer åt mina kontaktuppgifter och alla Udemy-kurser som jag inte har slutfört. Udemy är känt för att man köper kurser, börjar gå första timmen och sen slutar. Men i alla fall, jag har svårt att tänka mig att det är något annat än just pengar som ligger bakom. Men det som irriterar mig mest av allt, det är naiviteten som framhävs här, så som vi var inne på inledningsvis. För att Instructure, de skriver också så här, fritt översatt till svenska, när de förklarar innebörden av överenskommelsen.
Datan återlämnades till oss. Vi fick digital bekräftelse på att data hade förstörts via streamlingsloggar. Vi har informerats om att inga Instructure-kunder kommer att utsättas för utpressning till följd av denna incident, vare sig offentligt eller på annat sätt. Denna överenskommelse omfattar alla påverkade Instructure-kunder. Enskilda kunder behöver därför inte försöka ta kontakt med den obehöriga aktören. Även om det aldrig finns fullständiga garantier när man förhandlar med cyberkriminella, anser vi att det var viktigt att vidta alla åtgärder inom vår kontroll för att ge kunderna ytterligare trygghet i den mån det är möjligt.
Mm. Och här förstår jag ju liksom inte om de låtsas vara dumma eller bara är dumma. Men okej. De har fått en digital bekräftelse på att datan har förstörts. Det är en bekräftelse som de som stal datan har gett dem. Vi stal er data, men ni har betalat oss. Så här har ni ett garantibevis på att vi har raderat datan. Vi har inte behållit någon kopia på den. Alltså, varför ens lyfta det? Varför ens tro på det? Varför indikera att man tror på det? Sen är det såklart så att det ligger i Shiny Hunters intresse att hålla löftet om att inte läcka datan. Åtminstone inte publikt. För om de skulle låta bli att hålla sitt löfte, då kommer ju ingen betala dem i framtiden. Och nu har de då fått betalt. Så det, liksom, det här är ju det som är deras idé. Och de vill inte förstöra sitt goda rykte.
Så, goda rykte, ja.
Ja, så länge som de är aktiva. För dagen då de lägger ner verksamheten eller förbereder utfasning av verksamheten, då försvinner ju alla sådana incitament ut med badvattnet.
Ja, eller utbrytargrupper eller vad det nu kan vara. Hur många nu de är och hur de funkar, det vet man inte.
Nej. Och vi kan gå tillbaka till Lockbit. För att Lockbit, som jag pratade om tidigare, de slogs ut tillfälligt åtminstone av Operation Kronos, där svenska polisen, Europol och brittiska polisen var med. Och då gjorde brittiska NCA en upptäckt som egentligen inte borde förvåna någon. De skrev så här.
En del av datan på Lockbits system tillhörde offer som hade betalat lösensummor till hotaktörerna. Vilket visar att även när en lösensumma betalas garanteras det inte att data raderas oavsett vad de kriminella har lovat.
Håll i hatten. Vem hade kunnat tänka sig det?
Ja.
Ja. Så det här är en väldigt speciell situation. Vi pratar om att vi inte ska betala för att så länge som någon betalar då kommer det här problemet kvarstå. Och vi har pratat om att ifall utpressare lovar att de förstör data, så är det utpressarna själva som ger den utfästelsen. Det är inte så att de har anlitat någon av de fyra stora revisionsfirmorna för att komma in. Kan ni säkerställa här att datan är korrekt raderad och så kan ni signa under här? Utan det är ju de själva som säger, vi stal er data men vi lovar att vi har raderat den. Och här låtsas Instructure som att de överhuvudtaget tror på det i någon utsträckning. Det är väldigt förvånande. Oavsett vad, våra rekommendationer till våra lyssnare, de berörda Canvas-användarna, det är väldigt enkla. Er information har hamnat i händerna på kriminella. Era direktmeddelanden har hamnat i händerna på kriminella. Nu finns det över överblickbar framtid låg sannolikhet att informationen publiceras publik så att vem som helst kan ladda ner den, men fortfarande har den hamnat i händerna på kriminella. Så var extra observanta på kontaktförsök som görs med anledning av den här läckan. Tänk på att lita på informationen som finns hos er på ert lärosätes webbplats, inte sånt som kommer via mail eller via sms. Och tänk på risken för copycat aktörer, för nu kan det ju hända att någon tar tillfället i akt, påstår sig vara Shiny Hunters och börjar försöka utpressa någon. Så tänk på att vara ifrågasättande till sådana där påståenden också. Så länge som Shiny Hunters är aktiva är sannolikheten att Shiny Hunters själva skulle försöka med någon ytterligare utpressning låg. Och till de kriminella aktörerna så kan vi väl bara passa på att rekommendera att om ni vill attackera någon som ser ut att betala så är Instructure ett bra bolag att ge sig på. Och det raljerande slutet på det här tråkiga ämnet får också avrunda veckans avsnitt av Bli säker-podden. Podden som förhoppningsvis gör er lite säkrare för varje vecka som går. Och oavsett om den gör det eller inte så är vi väldigt tacksamma för att ni lyssnar vecka efter vecka. Ha en riktigt trevlig helg. Vi hörs nästa fredag igen.